Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Hur ser framtiden ut för kärnkraften när klimatet förändras? Och hur ser kraftverkens klimatpåverkan egentligen ut? Mattias Lantz från den så kallade analysgruppen vet hur industrin ser på det aktuella läget i klimatdebatten.
Ja, tack. Trevligt att vara här. Analysgruppen kom till efter Tjernobylolyckan 1986 och det är de svenska kärnkraftverken som finansierar verksamheten. Den låg tidigare vid ett utbildningsföretag som kärnkraftindustrin har, KSU, som är baserad i Studsvik. Det är de som driver de här simulatorerna där personal övar på hur man kör reaktorerna i kontrollrummen. Men analysgruppen kom till för att bidra till... Det var ju en situation med rädda människor, oklart vad som hände. Den här olyckan hände i Sovjetunionen som inte var så villiga att berätta allting. Och det krävs expertkunskap för att förstå vad som händer och kunna förklara det här. Det påstod saker i media av politiker som kanske inte alltid var rätt eller inte hade hela bilden. Så syftet var att försöka hjälpa till med att fylla det här kunskapsgapet. Så analysgruppen kom till som en grupp av personer från industrin och en del akademiker med olika expertis som då skrev skrifter och förklarade händelseförloppet.
Men du, kan du beskriva din egen bakgrund?
Jag är forskare i experimentell eller tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Så den verksamheten går ut på bland annat att spela biljard med atomkärnor vid partikelacceleratorer. Vi krockar atomkärnor med varann och mäter olika saker. Antingen för att vi är nyfikna på att förstå hur världen funkar eller för att bidra till bättre kunskap som kan användas i tillämpningar.
Den stora frågan som hela världen kämpar med är ju förändringar i klimatet. Och då är det ju kärnkraften kommer in där och diskuteras väldigt mycket om huruvida kärnkraften kan betraktas som fossilfri eller klimatneutral. Och då finns det ju en lång kedja. Och då är det väl där som åtminstone industrin hävdar att den är fossilfri. Är den det?
Du har ju byggt reaktorn. Du har stål, du har betong och andra ämnen. Är den helt fossilfri? Vi har reservdieslar om man skulle tappa elsystemet. De testas säkert periodvis. Så det är klart att du har en liten åtgång av diesel när du testar och startar de här och ser att de funkar som de ska. Du har, ja, vad mer kan du ha? Transporter och material till och från anläggningarna sker ju ofta med bensin- och dieseldrivna bilar. Så var drar du gränsen liksom? Vad räknar du med här? Precis som om du tittar på ett vindkraftverk, är det fossilfritt? När du har byggt det så är det inte mycket som ska göras. Du kanske behöver service på det. Då ska personer komma dit. Du har ju faktiskt någon form av olja. Den används ju inte till förbränning utan det är ju för smörjning och så vidare. Varje kraftslag har ju... Så länge vi har ett samhälle som har en massa fossilberoende verksamheter så blir ju inget kraftslag helt fossilfritt. Och där är ju utmaningen om vi ska få fossilfritt. Allting ska avfossiliseras. Så gör vi allt det här med elbilar och andra system så blir det ju mer fossilfritt där. Men själva driften i stort är ju fossilfri. Vi förbränner inga kolatomer liksom genom att köra ett kärnkraftverk. Precis som vi inte förbränner några kolatomer i ett vindkraftverk eller en solpanel eller ett vattenkraftverk.
Nej, men det som också ibland kommer som ifrågasättande är ju då att det finns andra ämnen som kan komma ut i.
Det finns några ädelgaser som går ut i atmosfären som är radioaktiva i väldigt låg halt. Och det här känner man till sedan länge. Och ibland kommer det påståenden om en av dem. Det är krypton 85, jag kommer inte ihåg vad den heter. Den har kanske 10 års halveringstid. Så vi bygger sakta, så länge vi har kärnkraft så bygger vi upp mer av det i atmosfären. Och då påstår en del att den kommer bidra till väderförändringar och klimatpåverkan. Men det finns liksom inga belägg för det här. Och tittar vi på varför skulle den orsaka det? Vi har radon som kommer upp i marken naturligt. Det är också en ädelgas som sprids då i atmosfären. Den sönderfaller också och ger ungefär samma processer. Varför skulle det ge klimatpåverkan?
Och sen forslas då bränslet ifrån kraftverken till ett mellanlager i Oskarshamn. Och där, hur ser du på mellanlagret och så småningom slutförvaret?
Ja, och det här mellanlagret är 2 jättestora bassänger 40 meter under marken. De har väl byggt ut det där i alla fall en omgång och det finns väl diskussioner om att bygga ut det ytterligare. Det här beror ju lite på vad som händer med slutförvaret.
När ja, det börjar bli lite fullt.
Ja, så kan man säga det. Så det är väl en avvägning där. Kommer vi behöva bygga nytt? Resonerar väl SKB som ansvarar för detta. Det är väl en ganska bra förvaringsplats. Det ligger i vatten. Man ska se till att det finns vatten där hela tiden. Men det är ju inte en långsiktig lösning. Tanken är att varje bränsleknippe ska ligga där kanske 30 år för att svalna av. Mycket av radioaktiviteten hinner avklinga då, den som är kortlivad. Och i och med att bränsle avger värme så minskar vi då mängden värme om vi väntar innan vi gör någonting annat med det. Men sedan behöver vi ta hand om det efter det. Och den svenska planen är ju det här ett geologiskt slutförvar som är tänkt att ligga i Forsmark på 500 meters djup i berget. En annan plan är ju att det som jag och mina kollegor, en del av det vi forskar på är ju det här som brukar kallas fjärde generationens kärnkraft, där man då ser det här inte som ett avfall utan som en resurs. Att vi kan återanvända den energi som finns kvar i bränslet. Men det kräver en massa andra åtgärder då. Så det finns ju en del då som inte vill att vi ska ha ett slutförvar. Personligen kan vi tycka att det är klokt att ha ett förvar. Och det är ganska stora mängder energi tillgänglig i det här bränslet om vi skulle vilja använda det. Så då, ja, vi kommer behöva någon form av förvar hur som helst.
För om man säger att om man ska börja återanvända avfallet, då kräver det ju också en typ av upparbetning.
Det är sant, ja.
Och det kanske inte är så miljövänligt i sig.
Ja, å andra sidan, vi har tagit upp bränslet, så är det bättre att vi, om vi kan återanvända det vi redan har tagit upp, ja, det finns en viss miljökostnad där. Men att jämföra det med mer gruvbrytning till exempel, så det är en avvägning mellan olika miljöaspekter då.
Om vi då tittar på klimatet så är ju uppvärmningen den stora frågan och det stora bekymret. När vattnet blir varmare och haven stiger, när vattennivån stiger. Man kan ju se nu, det är ju vissa svenska städer som förbereder sig för att det kan komma in vatten, det ska byggas vallar, det ska byggas murar. Om man då tittar på vad händer med kraftverken som ofta ligger nära vatten. Jag kan ju se bara här på Ringhals, ligger ju alldeles ute vid vattnet eftersom de använder även havsvatten i systemet. Och det är väl andra som gör det också. Och vatten i Oskarshamn. Och om havet stiger och blir varmare, vad händer då med kraftverken?
Ja, det är ju beror på vad det är för tidsperspektiv vi pratar om här. Nu är det ingen som förväntar sig att Grönland kommer kollapsa och smälta imorgon, vilket skulle leda till flera meters höjning av vattenytan. Vi skulle ha väldigt många samhällsproblem, bortsett från kärnkraften då, om det skulle ske. Men med de trender man ser, vi ser en ökande vattennivå. Vad jag förstått så just Ringhals, där är markhöjningen högre än vad vattnet ökar, i alla fall för ögonblicket. Så kraftverken är väl ganska väl rustade för extremväder och vattenhöjningar, men självklart finns det en gräns för det här. Så skulle vi hamna i ett läge där nu börjar vattennivåerna höjas väldigt mycket och snabbt, då är det självklart att man får vidta åtgärder eller överväga att stänga anläggningen helt då, för att det inte är hållbart. Men har vi de nivåerna så kommer vi ha väldigt stora samhällsproblem i andra, så många andra sektorer också. Så det är en av många saker där. Det här blir inte ett unikt problem för just kärnkraften. Men självklart, pratar vi 3-4 meters vattenhöjning, då kommer vi ha problem. Men en meters vattenhöjning har jag svårt att se skulle vara ett allvarligt problem.
Det som hände i Japan med Fukushima, det var ju också tanken att det skulle inte behöva, havet inte skulle vara störande på något vis. Och så kom det då en tsunami.
Ja, det här hade de gjort hemläxan dåligt. Det fanns ju historiska data som visar på tsunamis av den storleksordningen. Samtidigt det här kraftverket, då, det bär i hela vägen fram till havet där. Man sprängde sig ner 40 meter för att lägga reaktorerna nära vattnet. Man hade kunnat välja att lägga dem lite högre upp, men då hade man behövt pumpa kylvatten mer. Så det var en kostnadsoptimering som man gjorde på 60-talet när man tog besluten för det här kraftverket att vara på en viss nivå då från vattnet.
Okej, men å andra sidan har ju då Strålsäkerhetsmyndigheten nu ålagt de svenska kraftverken att ha dubbla oberoende kylsystem som ska vara i kraft nu. Ja, nu till årsskiftet, annars får de stänga.
Ja, det stämmer. Och det här var faktiskt någonting som fanns på tal innan olyckan i Japan. Så det har funnits en diskussion om att ja, vi kanske ska ha ett annat oberoende kylsystem. Så den här olyckan snabbade på den processen, kan man väl säga. Liksom att, ja, nu måste vi göra någonting mer. Liksom, och då beslöt man om att införa dem. Man har liksom ett resonemang om kontinuerliga förbättringar hela tiden. Så det är ett antal saker man har gjort sedan reaktorerna startat. Där man hela tiden, ja, men vad kan vi förbättra ur säkerheten? Och där, ibland har det varit industrins eget initiativ, ibland i dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten och ibland har det kommit krav enkom från myndigheterna att ni måste åtgärda någonting här, fixa.
Om havet blir varmare, vad händer då?
Ja, först då när vi kör reaktorerna, vi behöver kallt vatten för att kyla ångan. Och om man gillar termodynamik, som är ett ämne med mycket beräkningar, så kan man räkna på det här och se att man får en viss verkningsgrad. Och är vattnet varmare, då kyler det sämre och då får vi ut mindre med energi från reaktorn. Det levererar mindre el. Det är under normal drift. Men går vattentemperaturen över en viss gräns så har kraftverken varje reaktor har en instruktion att går det över en viss temperatur, då måste vi gå ner i effekt som en säkerhetsåtgärd. Ifall reaktorn skulle behöva stängas av så måste vi kunna kyla reaktorn. Och om då vattnet är för varmt, så för att hålla en bra säkerhetsmarginal så vill man då sänka effekten i förväg eller till och med stänga av en reaktor för att inte hamna i en knepig situation om något oväntat skulle hända. Så det är orsaken. I princip går det att köra reaktorerna vidare, men av säkerhetsskäl då, om något oväntat skulle hända, så finns då instruktionen att stänga när vattnet når en viss temperatur.
Men du, vad är det som kan hända då? Om det skulle bli lite för varmt, vad händer då?
Ja, den här säkerhetsaspekten är att när du stänger reaktorn så har du i reaktorns bränsle, så vi klyver uran och då får vi två nya atomer för varje kluven urankärna. Och de är radioaktiva och det innebär att de sönderfaller. Och sönderfallet innebär att de frigör energi och det blir värme. Och den här värmen måste vi kunna kyla bort då, från reaktorn. För annars så kan vi då få bränsleskador och i slutändan en härdsmälta. Det var det här man misslyckades med i Japan då, i Fukushima. Att man kunde stänga ner reaktorerna efter den här jordbävningen. Och sen kom tsunamin och slog ut kylsystemet. Så man lyckades inte kyla reaktorerna. Så fast den reaktorn är avstängd så måste du kunna se till att du kan kyla reaktorn. Och i och med att man tappade alla reservsystemens där då, så klarar man inte det. Så det är den säkerhetsaspekten som är. Du ska alltid kunna kyla reaktorn även när den är avstängd. Och har du då kört på full effekt och stänger av den och temperaturen är väldigt hög på vattnet, då minskar dina marginaler att kunna kyla bränslet på ett bra sätt.
Det verkar på dig ändå som du tror att kärnkraften har en framtid.
Ja, det är jag övertygad om. Vi ser ju hur det byggs i... Kina bygger ruskigt mycket sol och vind. Men dessvärre bygger de också kolkraft. Förhoppningsvis inte så mycket mer. Men de bygger också mycket kärnkraft. Så de ser ju det som en del i den här ekvationen för sig. Utmaningen för dem är ju att få bort det fossila. Utan de bygger mycket av allt. Indien gör någonting liknande fast i långsammare tempo. Och vi har fler länder med mycket befolkning som är på gång. Och flera av dem överväger att ha med kärnkraft i mixen. Och där kan vi ju säga att det finns vissa... Kärnkraften kräver ju vissa saker som de andra kraftslagen kanske inte kräver. Vad det gäller säkerhetsaspekter, det vi har pratat om. Och då kan jag tycka det är ganska dumt för ett land som Sverige, som då har lång erfarenhet av detta, att säga att vi ska säga nej till detta. Vi vill inte ens vara en del av spelplanen. Vi har ju erfarenheter att dela, och även de då som är mest kritiska mot kärnkraft i Sverige borde vara måna om att den kärnkraft som byggs i andra länder byggs på ett bra sätt. Vill inte vi ha ett finger med i det här och se till att det görs på ett bra sätt? Så jag skulle nog vilja säga att liksom, även den mest kärnkraftsskeptiska i Sverige borde vara mån om den kunskap som finns i landet, så att vi kan vara en del i det globala spelet och se till att den kärnkraft som byggs på andra platser görs på bra sätt. Och en förutsättning för att ha den här kompetensen är, det är inte nödvändigtvis så, men det är en fördel att ha egen verksamhet så att man har relevant expertis. Vi kommer ju inte göra om i Sverige vad vi gjorde på 70-80-talet när vi byggde många reaktorer på en gång. Utan det är frågan om att ska vi bygga någon reaktor till, ja eller nej? Och då är det några få vi pratar om de ska vara stora. Då kanske det är enklare att föra en diskussion om många små reaktorer. Om vi ska göra det här alls. Och flera länder sitter ju med samma utmaning. Vi börjar ju inte från en tom tallrik, utan vi har ju ett elsystem. Och vi vill ersätta det fossila i det systemet och andra fossila processer. Så frågan är, hur gör vi det här på ett bra sätt? Och de som argumenterar för att vi bara ska göra det här med kärnkraft tror jag inte har fattat det här heller. Utan det är att hitta rätt kombination, och varje land har sin unika situation för detta. Så för mig, ja, kärnkraften har en plats i det här. Men det finns massor med utmaningar för att nå klimatmålen om vi ska klara av de här utmaningarna. Och det blir inte enklare om vi utesluter ett av de koldioxidsnåla alternativen.